Härligt. Man blir alltid så glad när man ser nya, tänkte sig runeska förmågor på scen. Men måste jag sacka en applåd för sin härliga insats. Vet inte vad ni har i er DNA. Jag fick någon video av Linnea efter konferensen där yngsta höll på, vad förstod vi, var det yngsta? Höll på att trumma och en sån takt som inte ännu själv har lärt mig. Ni får väl be för mig sen när jag är pensionär och lite en ny hobby. Men nu ska vi tala Guds ord. Jag måste väl erkänna att jag har lurats. Jag fick en flunsa här i slutet av veckan och då när jag satt mig ner igår och skulle ta mig an det här andliga krigsföringen del 2, tänkte jag när att förbereda en sån predikan i feber, det var inte att föredra. Så jag sköt upp den en vecka, men jag tog en annan istället som jag tror kan tala till oss idag. Vi håller oss i Efesus. Emil, dra ner mig lite. Emil säger du, Elias säger du. Tack. Och jag har en text från Uppenbarelseboken. Det är där vi pingstvänner tycker om att röra oss. Så läser vi från kapitel 2, några verser framöver. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som vandrar bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak mot dig, och du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du hatar Nikolatiernas gärningar som också jag hatar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Det är ganska mycket kryptiska ord i den här meningen, både ljusstakar och kärnor som han håller i sin högra hand och så vidare och så vidare. Men jag skulle peka bara på en sak direkt i den här texten. Som du kanske inte har tänkt på så många gånger när du har läst den. Det står i vers 2. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Och det har vi tänkt, yes. En sån här pingst-amen-vers. Men jag skulle egentligen vilja peka på vers 4 och mena att egentligen är det inte så mycket halleluja kring det hela. För sen säger Jesus, en sak har du mot dig, du har övergett din första kärlek. Det som händer när vi lämnar Jesu kärlek från, alltså vi på något sätt haft den i våra hjärtan och vi lämnar den och den försvinner från oss. Där vi mitt allt slutar tåla människor. För det är någonting som alltid går hand i hand, att leva med Jesu kärlek och älska människor. Jag vet en del bibeltolkar menar att det handlar om deras gärningar och så vidare. Men jag tror också att vi ska peka på det där och vi kan pröva våra hjärta många gånger. Hur nära lever vi Jesus? Hur mycket tål vi våra medmänniskor? Hur mycket brinner kärleken för dem som kanske inte är exakt likadana som oss, till säga alla andra människor? Men vi ska tala idag lite om den första kärleken. Och jag tänker ändå om det. Att nu är det speciell plats i en människas dagbok. Där det står dagen då jag första gången mötte Jesus. Jag hoppas ni har skrivit upp en sån punkt i er dagbok. Det är som att hela en människa, vi hörde ju det fina här ungdomarna berätta om att de fick möta Jesus, att det hände någonting med det. Det är som att hela ens inre värld vänds upp och ner och man på något sätt, man får tag på ett liv man inte trodde att existerade. Därför är det ibland svårt att förklara tro till en som inte tror. För du ska förklara ett liv som inte är greppbart för de mitt i allt är där. Det är som att förklara förälskelse till någon som aldrig har varit förälskad. Det är som att hela världen vänds upp och ner och en frid och ett liv man inte känner till plötsligt bara finns där, de slutar en och tar tag i en. Och det första som jag tycker är fantastiskt är att här verkar det här mötet med Gud, den här friden, den här kärleken, den gör ingen skillnad på människor. Ja, men jag har sett människor, grovt kriminella människor, möter den här kärleken. På samma sätt har jag sett väl uppfostrade unga kvinnor och män som alla ni är, möter den här kärleken. Och det verkar som att oavsett om du har varit där nere i det mörka träsket eller dansat på de rosa molnen, så tycks den här kärleken vara tillgänglig för hela spektrumet. Så den här kärleken tycks inte göra någon skillnad på människor. För det är det som kallas tro. Det är nåd, menar jag. Att inför Guds tron och inför hans nåd så är vi alla på samma plats. Vi står på samma led inför Gud. Är alla beroende av hans nåd. Och det som Paulus menar i Galaterbrevet 3, 26, några verser framöver. Där det står att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Vi ska dop nästa söndag. Och funderar du på att kanske du också borde döpa dig, så svaret ja nästa söndag. I dopet så iklär vi oss Kristi egen natur. Men framförallt så vi alla, han rabblar upp hela på något sätt spektrumet från jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla människor är vi ett i Kristus. Alla är vi avkomlingar till Abraham. Vilket är ganska, du är inte jude, eller kanske inte så många av er är judar. Men det är ganska sån här radikal text för en jude att skriva. För det var bara judarna som var det löftesfolket. Det var judarna som var utvalda. Det var judarna som hade tillgång till lagen. Som man firade på pingst. Körde högtiden där man också firade lagen. Så att Paulus mitt allt påpekar att alla har vi arvingar. Alla är vi ett i löftet till Abraham. Det var egentligen ganska på något sätt sprängstoff på den tiden. Men det bara för att det var det Jesus gjorde när han sa att det var fullbordat. Då blev en kärlek tillgänglig till oss allihopa. Förut så gick översteprästen in en gång per år in i det allra heligaste. Och man hade ett snöre på honom också, för att var inte han tillräckligt hel eller ren och do där inne. Det kunde ju hända när han mötte Guds helhet. Han hade inte förberett på tillräckligt bra, så då drog man ut honom med det repet. Men inne i det allra heligaste gick han en gång per år, hade det så kallade stora försoningsoffret för hela Israels folk. En sak man firar ännu idag. Men när Jesus säger det fullbordat, då brister förlåten i templet. Det stora tjocka tyget som på något sätt skilde åt de här olika sektionerna. Det fanns ju förgården, fanns det heligaste, fanns det allra heligaste. Det var då översteprästen som nämnt gick in en gång per år. Men när Jesus dog så brast förlåten. Och det betyder att alla människor genom Guds nåd idag har tillträde in i det allra heligaste. Alla av er har idag en möjlighet att ha ett möte med Jesus. På grund av att Jesus dog för oss så har vi tillträde in i det allra heligaste. Och jag hoppas att du besöker den platsen ibland. Hallå? En bra plats att vara på. Att på något sätt man, om vi nu har, ja men, tänk nu på gamla förbundet. En person, hela Israel, fick gå in dit en gång per år. Om man hade tur så överlevde han. Vi idag har hela tiden tillträde dit genom vad Jesus gjorde för oss. Varför tar vi oss inte dit då? Varför säger vi inte, Gud, jag vill möta dig. Fyll min inre värld. Lyft bort lite bördor. Bryt lite förbannelser som jag kanske kämpar med för att nu ta i liv. Du har tillträde till det allra heligaste. Varför besöker inte vi den platsen, kära vänner? Ja, men hur gör jag då? Jag är på väg ditåt. För det är ett möte Gud ger med oss som den här världen inte kan erbjuda. Det är så lätt hänt att vi jagar vad världen har att erbjuda. Vi ska ha karriären och vi ska ha huset och vi ska ha bilar och familj, och vi tror på något sätt någonstans att det ska ge oss den ultimata tillfredsställelsen. Allt de här sakerna är bra, men det är inte det bästa. För Jesus sa själv att sök först mig och min rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Allt det andra han rabblade upp några verser tidigare när han talar om åkrar, familjer, hus och hem. Men det viktigaste vi alltid har det fokuset på att sök först Gud. Sök dig in i det heliga rummet, kära vän. Om Jesus har blivit torterad, vi talar om det ganska mycket på Vassor, hur Jesus blev torterad, fastspikad och led en fruktansvärd död. För att du och jag ska kunna gå in i det allra heligaste. Varför är vi då på förgården? Varför går vi inte ens in till förgården? Varför är vi bara ytligt intresserade av tron så många gånger att det är bara det är ett bihang? Istället för att det ska vara centrum i våra liv. Det som styr oss, det som formar oss, det som driver oss, det som ger oss passion och glädje. Har ni varit på en hockey eller fotis eller bara en konsert och ser hur passionerade människorna är? Och inte säger vi att vi alltid behöver ha samma passion här, men jag tycker ibland behöver du inte bara vara mumieverkstad. Att man kan ju på något sätt få vara lite glad i församlingen ibland när man bara tänker på vad Jesus har gjort för mig. Att du och jag har tillgång in i det allra heligaste. Du kan möta Gud idag på grund av att Jesus betalade priset för dig. Lite anförd, jag var lite flunsig, så måste kanske lugna mig lite här. För det mötet med Gud ger oss fullständig frid, fullständig glädje och ett fullständigt hopp inför framtiden. Hemligheten ligger i att vi ger upp våra egna ambitioner och låter Gud gripa tag i oss. Kapitulera inför Herren. Man har inte fått se vad Gud gör med så många människor. Människor som varit på dödens rand finner liv. Människors liv har fungerat normalt, situationstecken. Börjar fungera ännu bättre. Människor som till synes hade allt under kontroll märker att livet med Gud gav så mycket mer. Det är som de gamla vinsäckarna och de nya vinsäckarna som Jesus talar om. Det är när en farisé får den uppenbarelsen om att det finns Gud och det finns liv med den heliga ande. Man får upptäcka en så mycket djupare rikedom tillsammans med Gud. Det finns ju massa exempel man har sett i vardagen. Men vi har också i Bibeln ett antal personer, ganska många. Men många som hade ett möte med Gud, men jag plockar bara ut några av dem. Vi tänker på Mose som fick det möte med den märkliga episoden med den brinnande busken. Och hans liv där blev helt och inte som han hade tänkt. Han skulle ju fåra hela han till pension. Han var ju pensionerad när han var dessutom 80 år. Man mötte Gud och gav hjärnet i 40 år. Tänk på Jakob, han var ju förr i Mose. Den här brottningskampen han hade med Gud. Och Gud på något sätt gav han ens ett slag på höften och haltade iväg därifrån. Men hans hjärta förändrades. Hans son Josef såg att det hade hänt någonting med pappa. Föräldrar, det bästa ni kan ge era barn är att ni möter Jesus ofta. Det tror jag är mycket bättre än presenter. Det är inte bättre än din kärlek, det ska du nog överösa dem med. Men komplettera med att du möter Jesus. Det är dina barn värda. Att de får se föräldrar som möter Gud. Föräldrar som går in i det allra heligaste. Som kommer hem, inte som Olga predikade så förtjänstfullt förra söndagen, när hon funderar, vad hänt med mamma? Är hon full nu igen? När hon hade mött Jesus. Tänk om vi skulle få många föräldrar då, i hela den här stan och Malax och allt vad det finns här bredvid oss. För människor som hela tiden kommer hem, fyllda med den heliga ande. Så barnen funderar, vad är det med mamma? Vad är det med pappa? Det är bra. Jag möter Jesus. Du kan också göra det. Så kan ni beda hemma tillsammans. Sök gå in i det allra heligaste. Inte bara för din egen skull, utan för människorna runt omkring dig också. Så som det var med Jakob. Petrus. Paulus. Ni känner till de storna, de drar vi inte igen. Men alla dessa hade ögonblick som de senare kunde peka på och säga att det var då och just då mitt liv förändrades. Hoppas du har sådana punkter som du pekar på. När du gick in i det allra heligaste. Fick bara uppleva Guds kärlek. Om nu det livet med Gud är nu så fantastiskt och stort, hur kommer det sig då att många av oss känner att den här glädjen och kärleken och friden, det var bättre förr. Har ni hört det orden någon gång? Ibland har man sådana där hembesök till äldre vänner och yngre vänner. Så hör man ibland det uttrycket, det var bättre förr. 80-talet då anden kom och ibland var det 50-talet då anden kom. Och tycks allt ha kommit något decennium bakåt i tiden. Ibland är det säkert mycket som var bättre förr. Men det finns också en möjlighet idag att möta Gud. Gud är inte far iväg, hoppas jag. Har haft uppryckelsen att lämna oss kvar någonstans. Nej. Gud är med oss och han har lovat att han ska vara med oss. Du och jag har idag möjlighet att gå in i det allra heligaste. Men det kan hända att den här förälskelsen, den här kärleken, den här ivern som du kände tidigare har svalnat. Och du minns tillbaka när du var 20 år i motorcykel-evangelist i Maxmo. Körde på med din gamla huskvarna från 67. Och så tänker, oj vad har hänt med mig? Livet har hänt. Jag känner inte samma passion, jag känner inte samma iver. Men jag tänker också att har vi en relation som vi jobbar med, så kan den växa och bli djupare, stabilare, ju längre åren går. Vad är vackrare än ett äldre par, 80 plus, kan de vara 60 eller 50 och 40 och 30 plus för den delen. Men det är någonting speciellt vackert när man går hem. Eller se ett äldre par som går hand i hand. Som har levt kanske 50 år tillsammans. 40 år. Jag minns jag hämtade Harry Holten och var 102 en gång. Och så berättade han då när hans fru ännu levde, att han lärde sig nya saker om sin fru varje dag. Och funderade att han kanske blivit lite glömsk. De hade varit samma sen han var 14, hon 12. Men nu är det så när man växer tillsammans, satsar på sin relation, upptäcker man nya sidor. Trots att man var 90 år tillsammans eller vad det nu var, nästan det i alla fall. Så det är också med Gud. Vi satsar tid i den relation. Är där. Knackar på dörren in i det allra heligaste. Jesus säger det gång på gång i de här breven till Uppenbarelseboken att han står utanför dörren och knackar. Och sen säger han att han svarar åt sig själv då, men om någon öppnar så kan han gå in och äta måltid. Det räcker inte att Jesus håller på att knacka på din dörr. Det är som vår dörrklocka där hem som inte fungerar. Och den som fungerar hör vi ingenting av. Så ibland kommer gäster till oss och de står där utanför och knackar. Men ingenting händer. För ingen kommer att öppna dörren. Lärde jag mig när Tom och Lena var till oss häromveckan. Ja, men Jesus är utanför din dörr och knackar. Men öppnar du dörren? Det är där din fria vilja kommer in. Det är där ditt beslut spelar roll. Jesus vill, för han knackar. Han har tagit sig till din dörr. Han vill äta måltid med dig. Så enligt den judiska tankesättet var det var då man var vänner. Jag reste en del i Kina. Några lite jobbiga resor där också. För att bli vän med, om man ska göra business med kineser så måste man först bli vänner med dem. Och tydligen den kinesiska vänskapen går att man äter tillsammans. Och låt säga det var inte inre filé av biff, utan det var bläckfisk och det var kryp och larver. Ja, hjälp mig Jesus, tänkte många gånger under den där 3 timmars måltiden. Men sen minns jag, när vi hade ätit då, vi skulle äta någon sån där krabbhjärnat efterrätt. På riktigt var det så. När vi hade ätit och jag kämpade mig igenom den där gröna spektaklet som jag var nog, ja, vi ska inte ta den detaljerit så mycket. Men då minns jag de sa det. Now we are friends. Let's do business. Och för judarna var det också, när man åt, då var man vänner. Så när Jesus säger, han håller på och knackar och bildrar på vid din dörr, så gör han det. Jag är din vän, jag vill ha ett möte med dig. Han vill inte träffa dig för att bli din vän, han vill träffa dig för att han är din vän. Det är en stor skillnad på det. Det står i Johannes 10. Att han kallar på fåren med dess namn. Han står vid en dörr och ropar han Kalle, Bella och allt vad man nu kan heta nu för tiden. Och så väntar han, ska dörren öppnas? Eller ska du vara så bångstyrt och stå där hemma och sitta med din fjärrkontroll och bla 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 och ignorera Jesus? Bort med honom. Eller öppnar du dörren och bjuder in Jesus så du kan få möten med möten med möten med honom. För det är nog det vi behöver. Mer möten med Jesus. Mindre med mig. Jag ska inte stryka bort alla mina hembesök. Men jag tror ändå det bästa vi kan ha i den här samlingen. Det är människor som har möta Jesus. Sen kan vi hjälpa varandra dit. Och det ska vi fortsätta att göra med våra lifegrupper. Och allt annat vi håller på med. Men låt oss nu lite se på den här texten. Innan vi om en stund snart går i landning, tror jag. Kanske. Men vi läser då vad Jesus sa till församlingen i Efesus. Efesus var en av de största städerna i Romarriket, om man nu vill ha ett tycke om sådana historiker. Det var en stor strategisk handelsplats och den var läglig på det sättet att man kunde besöka den med ganska stora fartyg. Det var stora hamnar och det var ganska djupt så man kom in dit med de stora fraktskeppen. Det fanns en stor amfiteater där jag besökte Efesus själv och sett ruinerna av den som kunde rymma otroliga 50 000 personer. Paulus var där en gång i nästan 3 års tid. Jag tror till och med strax över 3 år han var där. Och ett av hans stora brev som är kanske en av hans viktigaste brev är Efesebrevet som skrevs just i församlingen i Efesus. Och läser man det brevet får man känsla att det inte bara var en församling där utan en ganska välmående församling. För han skriver på ett speciellt sätt i den församlingen som inte har gjort exempel till Galaterna. Eller Korinterna för den del. Där det var lite problem. Här får han ganska så här grundläggande bred undervisning om hur välsignade de är i Kristus. Första kapitlet, hur tronen går från Gud. Lite påminnelse om frälsningen i kapitel 2. I tredje talar om att löften och gåvorna, de gäller alla människorna. 4-5 handlar om relationerna människorna emellan, också äktenskapet. Och kapitel 6, och det är välkända, så är det här andliga kriget vi ska återkomma till nästa söndag. Så det skriver han, men det händer också ganska många intressanta mirakler i den staden. Till exempel att sjuka blev helade genom att man satte bönedukar på dem. Som vi också gör här i församlingen ibland om någon är sjuk. Kanske vi skulle borde skicka en böneduk med till vissa av de här som nu kämpar för tillfälle i kyrkan. Vi har en par allvarliga sådana situationer. Så vi kanske ber i slutet av mötet så ber för en par dukar så skickar vi iväg dem. Och det händer att de bad för dukarna, sätter dem på människorna. Och människor blev helade och andarna flydde. Men kanske enligt mig det mest anmärkningsvärda hittar vi i Apostlagärningarna 19, 17-20 och vi läser det här. Detta, inom parentes miraklerna, blev känt för alla i Efesus, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Och åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Det är någonting härligt när en människa omvänder sig och lämnar gamla livet bakom sig sådär ordagrant. Jag minns när jag blev frälst. Jag vet nu på den tiden då vi höll på ibland med bokbål. Och cd-skivsbål framförallt. Och då var det lite så stygn i hjärtan när man kom med sina, jag hade samlat på mig 1000 cd-skivor ungefär. Och man kom med några, inte då ännu så många, men jag hade några 100 i någon varsin sån här plastpåse. Och så kan man ju göra sig av med det. Jag tänker ibland när människor möter Gud, vi behöver lämna någonting bakom oss. Vi behöver göra någonting. Alltså gamla Adam höll på att hålla på med vad gamla Adam håller på med. Men när jag stiger upp ett nytt liv med Kristus så tror jag ibland det kan vara bra att vi lämnar saker bakom oss. Som de gjorde i Efesus. Man har räknat med att det ungefär rörde sig om 5 miljoner som de brände upp i dagens valuta. Värdefulla böcker. Det kan kännas ibland, då måste man göra det där nu, så håller du på att fundera om du måste bränna upp Netflix när du kommer hem. Och det kan hända att Herren vill att du ska göra det. Men framförallt så ska du bara ge ditt liv till Jesus. Och säga, Herre, allt mitt är ditt. Gör du vad du vill. Och fråga ibland, finns det någonting som jag bär med mig nu eller som jag plockar upp längs vägen som hindrar mig från att gå in i det allra heligaste? För det borde rimligtvis vara så att det allra heligaste, alltså relationen med Gud, det är det absolut viktigaste du har. Jag menar, vi får ju inte med oss gamla Adam i himlen, tack och lov. Vi får bara den på nytt födda versionen av dig med dit. Och jag tänker att då jag har en liten kedja på det där. Att det börjar med Guds fruktan. Det går via tillbedjan, via omvändelse, goda gärningar och Guds rika på jorden. Det är en helt egen predikan som inte ska muttra så långt om. Men jag skulle säga så här, att Efesernas respons till Guds mirakel, för de såg under tecken. Det var där det började. De såg någon bli helad. De såg någon som blev befriad. Och deras respons på det, de sa att vi måste dö bort från vårt eget. I förhållandevis till vad vi har sett Guds rike göra här på jorden just nu framför våra ögon, det leder till att också vi vill ha tag i det där. Vad tror du ibland när vi omvänder oss, metanoia, det grekiska ordet för omvändelse, det är att du går åt ett håll och du vänder 180 grader och går åt ett annat håll efter att du har mött Jesus. Vi behöver laga ibland bort våra avgudar, kära vän. För finns det någonting som är viktigare än Gud i ditt liv, då är det en avgud. Finns det någonting som ger dig mer glädje, mer tillfredsställelse än Gud, så är det en avgud. Jobbigt ibland att höra, men det är sant. Och vi måste göra upp ibland med våra avgudar. För ändå det livet som Gud har för oss, det är det bästa livet. Du får inte något bättre liv, vare sig här eller i evigheten, än livet som du har tillsammans med Gud. Kanske det som ibland har kommit in i oss, när vi tänker tillbaka att när man var ung och brinnande och radikal och man predikade, man sprang runt kyrkan 10 varv och bad i tungor, som jag gjorde en gång. Och höll på så där, funderade man, vad har hänt? Vad har hänt längs vägen? Var det passionen? Var det riven? Har jag gått bort från det allra heligaste? Så har jag gått till en egen avgud och börjat tanka därifrån. Börja hämta tillfredsställelse därifrån. Glädje därifrån. Kanske, kära vänner, dags för oss att gå från den avguden in i det allra heligaste. Att möta honom. För världen behöver idag de församlingar som tror på framtiden. Församlingar som är så befruktade av Guds kärlek att inte världens svårigheter övervinner dem. Och det finns ju en och annan svårighet på jorden, här och där. Och vi kan bli rädda ibland då, och förskräckta och fundera att vart är världen på väg, eller är världen på väg till helvete, kan man ju fundera ibland. Men när vi kommer in i det allra heligaste och ser ju på världen med andra ögon, med Guds ögon. Då ser inte vi ondska, då förfäras vi inte bara över alla onda gärningar som de här onda människorna håller på med som inte är vital. Och då vi ser dem som möjligheter till att bli en Paulus, möjlighet till att bli en apostel Matteus, möjlighet att bli en Stefanus, möjlighet att bli en Josef. När du går in i det allra heliga så vänds världen upp och ner på ett positivt sätt. Så du börjar tåla människor. Det är roligare att leva ett liv där vi tål lite människor, hörni. Där vi ändå ser Guds potential i vår omgivning. Jag tänker på Petrus här mot slutet. Som får en himmelskallelse likt ingen annan. Men trots hans kallelse, han fick det i Matteus 16. På dig ska jag bygga min församling. Du är klippan, Petrus, på dig ska jag bygga min församling. Och dödsriket ska aldrig få makt över det. Ja, men några dagar senare förnekar han honom. Och ni ska säga något väldigt viktigt. Petrus, han behövde både bli upprättad, men framförallt andedöpt. Efter dopet i den heliga ande ser vi en annan sorts Petrus. En som står upp och predikar så att tusentals människor på en gång blir frälsta. En som står inför farisén och säger att vi kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört. En som när han ska avrättas på ålderns höst så vägrar han att korsfästas upp och ner, eller korsfästas på det där sättet som Jesus gjorde. Han tyckte att det skulle vara en skymf mot Jesus. Så han valde att korsfästa sig upp och ner med huvudet neråt, vilket var en högst brutalare version av korsfästelsen. Blodet sprutar ner i huvudet på han. Så vi behöver bli upprättade. Vi behöver framförallt bli fyllda med den heliga ande. Gång på gång på gång. För att få påminnas om att vår plats är in i det allra heligaste. Linnea Burg. Förbereda helig marken framme så ska vi gå in i landning. Jag tänker till sist på Paulus som hade en lärjunge som hette Timoteus. I slutet av Paulus liv innan han själv också ska avrättas. Så skriver han till sin älskade Timoteus. En som hade varit med honom hela tiden. En som inte ens hade behövt omkära sig. En som han kanske tyckte bäst om, man får den känslan i alla fall, att han tyckte bäst om Timoteus. Men också med att ha Paulus som andlig förebild så kan livet få med sig det ena och det andra. Och så här skriver han till sin andlige son. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Här säger han till Timoteus, du är inte kallad att vara modlös. Den ska gå fram med kraft. Låt nådegåvan flamma upp igen. Som den en gång gjorde. Eller kanske den gör det, jag är glad om det är så. Låt oss bli förvandlade av Guds kärlek. Så att vi i vår tur får vara med och förvandla den plats dit han har satt oss. Men kanske du vill idag eller behöver idag ett besök in i det allra heligaste. Du är bort från lite avgudar eller bara allmänt söka dig närmare Gud. Kanske vi idag bara kan komma tillbaka till kärlek.